på er och varmt välkomna till avsnitt 433 av Ångestpodden.
Hej!
Hej på dig!
Vad härligt att vara tillbaka i studion.
Det är det.
Vad roligt också att ni gillar Frågan är, som numera släpps varje måndag.
Ja, det är faktiskt väldigt kul att se att det är typ lika många som lyssnar på de avsnitten som våra vanliga torsdagsavsnitt.
Ja, jag trodde nog inte det.
Nej, jag vet inte vad. Jag trodde. Jag hade nog inte tänkt så mycket. Nej, det var bara ett kul konstaterande.
Ja. Känner du dig inspirerad i livet? Jag gör det.
Jag gör inte det. Oh, jag är otroligt oinspirerad just nu. Nej, just... Vad är du inspirerad av, menar du?
Att det börjar bli vår, att det händer saker, att jag har en tilltro.
Ja. Jo, men alltså, jag är ju glad att det är fint väder och så. Ja. Men, och det är ju härligt. Men det är nog mer bara så generellt är jag ganska oinspirerad just nu faktiskt. Och med det sagt så, ja, men alltså, taggad på typ festa och så. Ja. Och bara släppa loss.
Ja, jag fattar. Men nej, jag skulle säga att jag är det överlag, alltså i livet just nu, ganska inspirerad.
Mm. Skönt.
Att jag tycker mig till och med ha en förmåga att så vända negativa saker.
Ah,
det här kan vara dagsform.
Där är jag absolut inte jag.
Det ska sägas att det här kan vara dagsform.
Så, jag skulle säga timmesform.
Ja, låt mig återkomma med en uppdatering på läget.
Jävla tur att vi släpper två avsnitt i veckan så att man hinner liksom så nej, förresten, det var inte så bra.
Ja, man hinner rätta sig själv.
Ja, exakt. Precis.
Men du, idag har vi med oss en gäst som för oss är en väldigt viktig person i frågorna som rör psykisk hälsa, inte minst bland barn och unga.
Absolut. Idag har vi med oss Claes Bergling.
Ja.
Och vi kommer ju prata om Tim, hans son. För många känd som Avicii.
Mm. För oss en liksom tonsättare till hela våra tonår.
Ja, alltså verkligen hela tonårstiden.
Ja.
Och även nu upp i vuxen ålder skulle jag säga. Alltså hans musik kommer hänga med mig hela livet.
Och vi kommer ju också prata om Tim Bergling Foundation som vi är enorma fans av.
Mm.
Och som vi hoppas att vi kommer hitta på en massa viktiga saker med framöver.
Ja, verkligen.
Men med det sagt så rullar vi intervjun med Claes Bergling.
Varsågoda! Hej Claes och jättevarmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så väldigt mycket. Och som jag sagt, jag har lyssnat på er så jag tycker det här känns riktigt bra.
Mm. Ja, vad kul. Mm.
Men du, för de som inte vet, vem är du?
Ja, jag skrev ner lite punkter här, men det verkar lite konstigt att man ska skriva ner vem man är. Men det är ju en fråga man inte ställer sig så ofta. Nej, men jag tror väl att jag är väl en ganska vanlig man. Ganska enkel uppväxt egentligen, inte på något sätt dålig eller så, men ganska enkla förhållanden. Självförtroendet har väl inte alltid varit på topp, det har blivit bättre med åren, för nu är jag så gammal så nu skiter jag i vad folk säger. men det har varit lite sådär men jag kan väl vara ganska drivande, kreativ och ibland kanske till och med för mycket, men jag är... Jag är ganska blödig och förlåtande. Jag tycker alltid andra människor vet mer än vad jag vet och sådär. Det är svårt att säga vem jag är. Men jag tror att jag någonstans här är jag.
Mm. Mm.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, det har jag också funderat på faktiskt. Och jag, för mig är det egentligen den här lite mer ytliga... Mm. Nervositeten, alltså ångest, då tänker jag på barnen, jag har sån ångest inför det där och det, alltså man använder ångest lite grann som en etikett.
Mm, just det. Mm.
Så jag tänker nog inte på de djupare personliga problemen, utan där kommer nog mer sorg och saknad in och liksom ensamhet och såna, alltså mer kanske ord vad det handlar om.
Mm, precis. Mm. Men vi berättade ju det för dig att vi var ju faktiskt och hälsade på er på Tim Bergling Foundation förra veckan.
Mm.
Och då sa de vi träffade där att du är en av de hårdast arbetande 77-åringarna de känner till. Jobbar du mycket, Claes?
Ja, det gör jag. Jag jobbar mycket, det gör jag. Och det är väl så jag är funtad helt enkelt. Ja. Så att jag har alltid jobbat mycket. Och har jag inte haft något jobb så har jag hittat på något. så att det har ju varit så faktiskt. Och det är... Det är väl ingenting jag absolut är jättestolt över, för att jag inser nog att jag skulle mått, kanske andra också, skulle mått bättre om jag inte hade jobbat så mycket. Mm. Så det är inte bara liksom fantastiskt du är som jobbar så mycket. Det har lite med, det är väl lite självuppfyllelse, det är lite en drive, det är lite, jag vet inte, det är mycket med det där.
Mm. Ja, men för du har liksom ett driv och alltså, viljan av att göra saker.
Ja, det tycker jag.
Men idag vill vi ju prata om ert fantastiska arbete som ni gör med hela Tim Bergling Foundation, men vi vill ju också prata om din son Tim. Mm. Hur skulle du beskriva honom? Vem var han?
Han var en väldigt fin kille, väldigt kärleksfull, vänlig, kunde vara väldigt irriterande också och riktigt jävlig ibland när han var på det humöret. Men alltså han var en väldigt fin och vänfast person. Han talade aldrig illa om någon till exempel. Han snackade aldrig skit om någon, utan han kunde bli liksom lite upprörd och sådär. Sen var han ju en annorlunda så tillvida att han var ju blyg, men det var någonting annat också. Han var lite speciell och han gick lite grann i sin egen värld och var inte bara den där liksom superkompisen som seglar och spelar fotboll och liksom mer, utan han var lite för sig själv.
För oss är ju liksom Tim, eller egentligen då hans artist Avicii, det är ju förknippat med så otroligt mycket glädje. Mm. Och vi har dragit oss till minnes många gånger när vi såg faktiskt honom i Malmö på Slakthuset i Malmö. Och det var bara 1000 personer i publiken.
Oj.
Och vi har känt oss lite coola att vi var liksom före.
Det var tidigt det.
Ja, 2011 var det.
Mm. Oj.
Och det var bland våra första konserter, för vi hade precis fyllt 18 och vi kände att gud, vi har upptäckt någonting här nu som alla inte har fattat. Och vi hade också en gemensam kompis, hon var väldigt intresserad av house-scenen. Och hon hade då hittat Levels innan den var släppt på SoundCloud. Så på våra hemmafester i Lilla Karlsham så gick man in på SoundCloud för att hitta Levels och lyssna på den. Och det är så himla, det är så fint att få ha varit, att känna att man var ganska tidig på den bollen.
Det var det faktiskt.
Och att det är så förknippat med sån enorm glädje och liksom tonårstid för oss. Men när kom musiken in i Tims liv?
Ja, den har nog alltid funnits där. Vi har ju spelat mycket musik hemma så där. Inte nu instrumentalt. Jag har ju spelat gitarr, men jag spelar urdåligt, så det är bara hemma gitarr så att säga. Så det har nog inte inspirerat honom, men vi har ju spelat mycket musik. Rock, blues, allt möjligt under åren, så jag tror att det var där han fick mycket intresse för annorlunda genre också. Men sen kom väl det här på riktigt när han höll på med gaming. Där blev han blev ju högt rankad inom någon sån här spel som inte jag riktigt begriper. Men han blev det i alla fall. Och i det sammanhanget så kom han i kontakt med Fruity Loop, tror jag det heter. Ett musikproduktionsprogram. Och upptäckte ju att han kunde göra låtar. Han var ju blixtsnabb, så att han kunde ju överföra idéerna och få ihop det. Va? Och då började det ta fart. Jag vet inte, kanske 15, 16, 17, jag liksom kommer inte ihåg exakt. Mm. Men sen var det ju all in där alltså. Det var ju sån han var. När han blev liksom fokuserad på någonting, då blev det väldigt väldigt mycket så att säga.
Han blev hängiven. Liksom.
Han blev totalt hängiven och jobbade väldigt mycket med det.
Men när förstod du som pappa hur begåvad han var?
Ja, det där är svårt. Det tog nog väldigt många år. Och jag känner ju fortfarande liksom sådär. Jag hade en intervju igår med en amerikansk radiostation. En kille som jag pratade med tidigare en gång, som är en jättetrevlig person. Alltså, vi hade verkligen ett bra snack sådär. Och Och han frågar mig, ja, men hur, har du också hört det att Tim jämfört med Elvis Presley och så? Mm. Nej, det har jag inte gjort så. Men du kanske har det. Då blir det så där overkligt, alltså, att någon ens tänker de termerna. Mm. Och det är väl lite typiskt som det är som förälder.
Mm. Ja.
Det är nog det som är lite otacksamt för barn också. Det här att man blir liksom inte... riktigt uppmärksammande alltid.
Nej, men det är svårt att ta in det.
Ja, det är svårt. Det är jättesvårt att ta in. Mm. Och de pratar om superstar och redan då när Tim levde och sådär.
Ja.
Så skulle de kategorisera honom när man pratar med de här amerikanska musik entertainment lawyers, sådana här som tar alldeles mycket betalt. Super, you know, super famous, super artist. Det känns bara jättekonstigt allting.
Men ibland tänker jag att det, ja, men jag tänker att det också är meningen att man inte ska kunna ta in det. Alltså för just relationens skull. Alltså ni var ju far och son och lika mycket som man är liksom kompisar eller syskon. Mm. Alltså man ska liksom inte, man ska nu inte kunna ta in det riktigt.
Nej, jag skulle nog inte vilja göra det heller. Nej, för att då skulle jag nog vara en annan person. Mm. Bra eller dåligt vet jag inte, för det finns ju de som rider enormt på sina barns framgångar naturligtvis.
Mm.
Och det är väl också inte mycket att säga om det. Men så är det. Dessutom så blir man ju då väldigt stolt när man får höra såna här saker som vi får höra då och då. Och då blir man ju både rörd och stolt.
Men kunde han spela upp musik för dig? Kunde han visa så? Kolla pappa, det här har jag gjort. Eller?
Ja, absolut. Ah. Alltså, han skickar ju oss låtar hela tiden.
Ah.
Vi kommunicerar ju på mejl. Han var ju i Los Angeles och vi satt i Stockholm. Och han skickade låtar och vi kommenterade. Ja. Så att Addicted to You kommer jag ihåg speciellt. Audra May när hon sjunger. Det är en viss passage där.
Mm.
Drowning in You. Fast hon gör det. Hon vailar lite på ett sätt som är fantastiskt.
Uh-huh.
Så att det är inte där. Det där liksom är. och sen en annan låt som han gjorde med Nile Rodgers.
Uh-huh.
Och den heter Lay Me Down. Men det är en fruktansvärt bra låt.
Uh-huh.
Och så började den inspelning som Tim gjorde, den började med ett intro som de sen ändrade på, vilket jag inte alls fattar, men det var ett intro som var, det var liksom bara en gitarr som gjorde ett jävligt tufft anslag. Och sen spelade gitarren lite grann. Och då sa jag till Tim, det där låter ju som, det låter ju som gitarren i China Girl och Let's Dance. Ja, men det är ju samma. Det är ju samma kille. då blev jag lite... Vad heter det? Starstruck. Ja, just. Nile Rodgers, liksom.
Ja.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Men minns du liksom om eller när Tim började må dåligt?
Ja, det gjorde han ju som barn. Alltså, han hade ju en släng av detta kanske i 14 årsåldern, tror jag. Mm. Då han kände lite sånt här utanförskap, liksom kände sig lite utanför sig själv. Och det här är ju inte ovanligt just barn och unga. Det är ju en enorm utvecklingsfas egentligen.
Mm.
Där man inte kanske hänger med vem är jag. Och då kan det bli att man hamnar i såna här tankar. Jag har själv haft det som barn och ung, så jag var väldigt bekant med det hela. Men då gick vi till en psykolog och fick hjälp, så att säga. Så det kan man väl säga, det är väl den gången som första gången, om man säger så.
Mm.
Sen är det väl så här att Tim var ju inte öppen som en bok, även om han kunde ringa mig om väldigt allvarliga saker, och det är ett förtroende jag är väldigt glad för att han gav mig, så att säga. Så just det där innersta var han inte så pratig om. Sen är det ju så här när man lever som artist, det tror jag, man behöver inte ta Tims karriär. Man kan ju nästan var och varannan artist som berättar om sig själv har ju åkt den här i dalbanan. Så många är ju bara tur att de lever, faktiskt.
Men hur var det för dig som pappa då, att liksom, ja, men att märka att han mådde dåligt? Kunde du känna dig maktlös?
Ja, det gör man. Mm. Absolut. Speciellt när det är en man som är myndig, tjänar sina egna pengar, tar egna beslut, har en liksom, är på toppen av en hierarki. Det är väldigt svårt, och jag tror att det är överhuvudtaget svårt att tala om för sina barn hur de ska göra. Det är ju, nu gör vi så här. Ja, det har väl inte alltid varit helt, oavsett vem man pratar med.
Nej.
Men det är visst, absolut, svar på din fråga, ja, det kan man nog säga. Det är en svår problematik, speciellt om det kommer in droger eller medicinering i bilden som är lite halv på gränsen sådär, va? Mellan någonting man behöver och någonting som man inser att det här vill jag lite mer av. Det blir ju den här hybriden mellan läkare som skriver ut någonting, men det gör faktiskt betydligt mer skada än nytta.
Ja, men då det tänker jag också återkomma hos många anhöriga, dels som vi har kontakt med i Ångestpoddens arbete, just den här maktlösheten, och exakt som du också beskriver, Claes, att så här, men det här är ju en myndig person, det är mitt barn, men barnet är vuxet och har det egna ansvaret, då blir liksom den här maktlösheten så enorm, för man, som du säger, man kan inte gå in och säga nej, nu gör vi så här, för det är ju en myndig person, man kan inte bestämma och styra. Men som anhörig till någon som mår dåligt, och detta har vi också mycket erfarenhet av, så alltså, det spelar ingen roll om man är förälder eller syskon eller kompis, att man ibland måste ändå ställa krav eller liksom ställa hårt mot hårt och lägga alla korten på bordet. Men det är ju så himla himla svårt att göra det.
Jättesvårt.
Gjorde ni det någon gång?
Ja, vi gjorde det flera gånger. Vi var ju... första gången var väl tillsammans med, ja, förutom det att vi pratade mycket om det innan det liksom blev ett större problem, så tog ju Tim själv upp det här med medicineringen och så vidare, och det är ju också någonting som jag är väldigt övertygad om, det är som en passus här, att jag tror ingen vill hålla på med droger. Jag tror att det är någonting som kan vara roligt någon gång. Sen inser man att det här är inget roligt. Så att det tror jag är en viktig grej. Alltså jag tror verkligen inte särskilt många vill hålla på med. Ja. Hur som har vi? Jo, vi gjorde det. Och tillsammans med hans manager då, så... nu kommer jag inte ihåg årtalet, om det var 2014. Jag tror att det var det. Då hade det... gått så långt, märkte vi på honom, att det var upp och ner, så att säga. Han genomförde sina shower, han var ju en sån person, så att där liksom kunde han bara bli superexakt, va?
Ja.
Men sen märkte vi att han mår ju absolut inte bra, så då träffade vi honom här i Stockholm, och då sa vi att nu stänger vi av hösten. Och det blev ett jävla liv. Det var mycket jobbigt alltså, och det var, jag kände liksom sådär att man går bakom sin sons rygg. Men och han tog väldigt illa vid sig, kan jag säga, så vi gjorde säkert kardinalfel, men å andra sidan, så vad skulle vi göra? Men då började han liksom kohandla med oss, för då hade han en show dagen efter, eller om det var två dagar efter, i Berlin som han ville göra. Då sa han det, att okej, jag går med på det här under förutsättning att jag får göra den showen. Så att det blev, och det var lite typiskt honom att inte bara liksom lägga sig ner, utan han skulle liksom få, han skulle vinna den där matchen på något sätt, och mot oss. Sen märkte jag ju, då var han ju hemma i Stockholm, och ja, då var ju han inte så glad åt oss. Men han var där några månader, och sen så tog han sitt pick och pack och stack. Vi kunde inte göra någonting.
Nej.
Tillbaka till Los Angeles. Sen gjorde vi faktiskt samma sak igen. På Ibiza, då hade vi en stor intervention. Och den var ju om något ännu läskigare. För då var det ju hela hans team, alltså tourmanager, alla hans kompisar, hans syskon, och vi kom överens om att Tim måste acceptera och hoppa in på någonting som heter Ibiza Khan, som var en väldigt fin liten, väldigt personlig liten gård som låg ute på landet där på Ibiza. Så det var liksom ett perfekt ställe. Och då träffades vi dagen innan när vi gjorde upp om det här, och så var dealen att om Tim inte går med på det här så åker alla hem. Mm. Utom jag. Jag stannar ju kvar naturligtvis. Och sen träffades vi nästa dag, och det var om möjligt ännu läskigare, för då satt ju vi alla där, och så ser jag Tim komma ner, och jag ser i hans ögon att han förstår att det är någonting här.
Han visste inte att ni alla skulle vara samlade?
Nej, han hade väl anat, och sen anade han när han kom ner till köket där vi satt där. Mm. Och det var så... Men det fanns ju inte heller någonting. Och resultatet blev ju att han långt in på natten gav med sig. Då hade vi suttit i ring runt. Vissa hade fått gå ur den här ringen, och så fortsatte samtalen. Och sen när han äntligen gav med sig så blev det jubel i det här huset som helt saknar motstycke. Och sen åkte han då till det här stället och träffade en äldre man som var psykolog, som jag tyckte var väldigt fin.
Mm.
Och där inträdde en förändring faktiskt till det absolut bättre. Sakta men säkert så började Tim liksom hitta sig själv.
Mm.
Och det var ju efter det som han lite senare in på året där efter skrev det här brevet att han hoppar av.
Mm.
Mm. Så att, men det var intressant där på kvällen, för då säger han så här då när han till slut säger ja, så sa han att ja, jag hade bestämt mig för länge sedan, jag skulle bara se hur länge ni orkar. Alltså det var den där
lite tävlande så.
Ja, det var den där stilen, jag vet inte vad, men han ville ju inte, alltså han var stolt.
Ja.
Och det är klart att det ska man väl vara.
Mm. Mm. Men jag tänker, om man lyssnar på det här som anhörig på något sätt eller som vän och känner någon eller har någon runt omkring sig som man känner att man behöver ha en sån här intervention med.
Mm.
Men alltså, det är så lätt att skjuta på det, för att det är typ, alltså, den situationen är så enormt jobbig att vara i.
Ja.
Alltså, hur hittade ni styrkan där tillsammans att faktiskt ha det? Alltså, hur ska man försöka tänka för att orka ta tag i det?
Nej, men man måste väl ha någon som är väldigt kunnig, som talar om för en hur det här ska gå till.
Ja, hade ni det?
Ja, det hade vi. Och jag tror att han var hyfsat rätt. För att som jag berättade så blev det ju...
Ja.
Han hamnade i en miljö sen. Så. Men jag tror att det är jätteviktigt att man har möten med någon innan, så att man vet hur det här ska gå till.
Mm.
Och någon man verkligen känner förtroende för.
Mm.
Och sen måste den personen vara med. Det måste finnas en... Att kunna ta hand om allting som kan ploppa upp under det här samtalet eller interventionen.
Mm.
Jag tycker ordet är också lite sådär.
Ja, det är
det, är
så
lite Ukraina, Ryssland.
Ja, jag vet, det låter så himla hårt.
Ja, jag tycker mer att det är en hjälpinsats. Ja. Det är liksom en väninsats alltså. Det är
en
det
gemensam
faktiskt.
Stödinsats.
Ja, ja. Ja, det är vänner till vänner, va?
Ja, verkligen.
Hur viktigt det är. Och sen så tror jag man måste förstå också att det där går inte på 5 minuter om, beroende på vad det är för situation.
Nej.
Men alltså, absolut, det är klart att det är värt att försöka.
Mm.
Och sen så måste ju föräldrar måste få hjälp och stöd i såna här situationer.
Mm.
Mm. Det är jävligt svårt alltså.
Ja, men det är det. Och man ska ju också, någonstans så får man landa i själv att... Men, vad är alternativet? Alltså jag gör ju det här av kärlek och jag gör det för att jag måste någonstans.
Mm.
Även om det är så svårt och jobbigt. Och just den här känslan som du också beskriver av att det känns nästan som man går bakom ryggen.
Ja, det är ju absolut.
Ja.
Den är väldigt stark.
Mm. Precis.
Mm. Men ibland får man göra det.
Ja, men precis. För ibland, det är ju som att det inte liksom...
Ungarna går ju bakom ryggen på en.
Ja, hela tiden.
Snorens bil eller snorens sprit. Eller vad
jajamän.
Ja. Får man göra lite tillbaka kaka liksom.
Ja, precis.
Så kan man säga.
Ja, ja men faktiskt också.
Det blir lite bra ord tycker jag.
Ja, en tillbakakaka. För att man liksom som... Ja, men,
en vänlig tillbakakaka.
Ja. Ja, speciellt som förälder också när man kan känna sig så himla hjälplös. Och sådär. Ja, men... Nu får jag faktiskt göra det här för barnen har säkerligen gått bakom ryggen någon gång.
Ja, det kan man vara säker på.
Ja, det har jag gjort på mina föräldrar.
Ja, jag också.
2018 så tar ju Tim sitt liv. Mm. Och när en anhörig tar sitt liv så är ju det förenat med enorm chock. Mm. Alltså hur var den här chocken för er? Eller för dig?
Ja, alltså den går ju inte riktigt att beskriva. För alltså det är ju som du säger, det blir en chock. Mm. Först så... Ja, det blir en... Alltså det är som att du går över gatan och plötsligt ser att det kommer en bil. Och du har en miljondel sekund på att komma undan. Och för då rinner ju... Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men alltså det händer ju fysiskt, psykiskt. Det är en... Och det är en upplevelse du tror att du aldrig ska klara av. Ja. Det, så är det ju va. Mm. Så att, och sen så kommer ju, här är jag ingen expert på det här. Det här är ju intressant egentligen att få höra någon expert någon. Men sen så kommer ju, chocken gör ju att det sätter in liksom nödvändiga motkrafter. Så att man orkar. Samtidigt så går man ju då i någon typ av... Alltså man är ju inte vid sina sinnesfulla bruk. Man gör grejer som är crazy. Man åker upp och ner i humöret. Och alltså det... Men det här är någon automatik inne. Alltså så att man ska klara den första resan. Mm. Som pågår faktiskt ganska länge. Sen går ju sorgen in i andra... I andra lägen så att säga, och man kan väl säga så här nu när vi snart är 5 år efter att den är mer befäst, den är i många fall mycket tyngre men också i många fall mer hanterbar. Mm. Så att det är den här mixen och det är ju ett liv före och ett liv efter. Så att det är klart med att säga eller att tro att en sån här händelse, jag tror man ska räkna med krasst att det här får man leva med.
Mm.
Sen lär man sig att hantera det om man får hjälp, om man tycker att det behövs. Och det tror jag är viktigt för många. Vi tog ju hjälp, vi hade ju en person som vi hade träffat innan som vi träffade ofta efter.
Mm.
Sen har vi ju barn, 3 barn. Som också drabbades av det här. Så att,
Ja, men jag relaterar väldigt mycket. Jag förlorade, min faster tog sitt liv 2016. Min faster.
Ja,
Och hon var liksom som min extra mamma. Och då minns jag att en psykolog till mig efter det här hade hänt sa till mig att men sorgen är randig. För jag tänkte mig liksom att jag skulle börja något slags sorgarbete och sen skulle jag komma ut och då skulle allt vara klart.
Mm.
Men som du säger så är det ju inte, utan rent krasst, man får ju leva med det, men också att det går så mycket upp och ner. För jag kunde också ibland tänka att men jag kommer ju aldrig mer kunna känna 100% glädje. Jo, men det kommer jag, men sorgen kommer också vara där, men det ena utesluter inte det andra.
Nej.
Men så jag relaterar väldigt, väldigt mycket.
Men hur finner du ändå tröst i det här? Har du något minne som du kanske återkommer till för att finna tröst? Eller hur har du ändå hanterat sorgen?
Jo, men alltså, jag har, det är klart att jag har speciella minnen. Men jag kan inte säga att jag har där och där och där. Utan det är mer att när jag tänker på Tim, då blir det liksom så här mångfacetterat. Han är ju med hela tiden. Jag tänker på honom hela tiden.
Mm.
Men då är han med i olika personer. Alltså det låter ju crazy, men det är ju så. Så jag ser ju inte Tim i mitt minne som 20-åring. Jag ser honom som barn. Det gör mig väldigt glad. Och sojsen. Jag ser honom som vuxen när vi träffades här hemma och, eller när vi träffades i Los Angeles. Jag minns inte så mycket de här ögonblicken när vi käftade med varandra. Och det är det som är det konstiga, att man har en tendens att komma ihåg det som är bra.
Mm.
Så att, nej, men så det är ju så. Det, jag kan inte säga att just det minnet gör mig glad, utan det är flera.
En
facetera.
Lyssnar du på hans musik mycket?
Ja, det gör jag. Fast inte så mycket ännu.
Nej.
Det kan inte jag riktigt. Men jag har ju valt det här jobbet som jag har nu.
Mm.
Och det gör ju att jag har lyssnat väldigt mycket. Jag var ju helt och fullt delaktig i produktionen av det sista albumet.
Mm, mm.
Tillsammans med Universals vd och Per Sundin och Sonny TV och Johnny Tenander. Och Kristoffer som vi jobbar med. Så vi var ju några stycken som... Och icke att förglömma producenterna och artisterna som man jobbade med. De var ju jätteviktiga och fantastiska att ha att göra med. Så det har ju gjort att jag har liksom jobbat mer med hans musik på ett sätt. Men jag har... Jag åkte bil häromdagen från Skillinge och då, precis när jag kommit ut ur Skillinge, så lyssnade jag på någon radiostation och så spelar de Levels.
Mm. Ja.
Och då tänker jag alltid sådär, men fan, har de ingen annan låt? sen gick det liksom någon sån här liten reklampaus från dem ut. Sen spelar de Addicted to You.
Ja.
Det var så fantastiskt alltså. För det är en sån jävla bra låt.
Ja.
Och det är just det här genrebrytande.
Ja.
Vi får avsluta avsnittet med diktet, tycker jag.
Ja.
Ja. Men efter Tims död så fick ni som familj motta så enormt mycket berättelser från andra. Det var liksom vad Tims musik hade betytt, men också erfarenheter där folk kände igen sig, vad det var ni upplevde.
Mm.
Men vad var det för berättelser ni fick?
Ja, det var allting. Vi fick ju brev, fick ju mängder av brev med föräldrar som hade upplevt samma sak, syskon, föräldrar som inte hade upplevt självmord men hade upplevt barnens psykiska ohälsa. Och framförallt väldigt många unga människor som skrev vad Tims musik hade betytt för dem, hans texter. De hade haft problem som... Jag vet inte om man vågar säga det här, men det har vi väl alla mellan varandra.
Ja, precis. Mm.
Och där identifierat sig med Tim och på ett positivt sätt. Och det är det jag tycker är så underbart.
Mm.
Att han har spridit glädje och hopp. Så att det känns väldigt stimulerande nu när man jobbar med stiftelsen.
Mm.
Nej, men sen så öppnade vi hans... Alltså han hade ju en hemsida, avicii.com så att säga. Och så sa vi gör den till en skrivtavla. Låt fansen gå in och kommunicera nu med varandra här. Ja, vi exploderade ju fullständigt. Och det var mycket om Tim, men det var mycket kommunikation mellan dem.
Mm.
Mycket vad de tyckte själva om sitt eget liv. Så det blev en alltså som en enda stor berättelse som bara liksom pågick så här, va. Jag tror den pågår än idag, kanske inte samma omfattning, men ni kan gå in och titta på avicii.com så ser ni om det rullar några texter. Men det gjorde ju, samtidigt som vi förstod då och började läsa mer och du vet, man ägnar sig åt ämnet lite mer, precis som ni har gjort här, så började vi förstå att det här är ett mycket större problem än vad vi har fattat.
Ja.
Och då beslöt vi att använda Tims musikaliska arv och pengarv och så vidare till att starta stiftelsen. Så döpte vi den till Tim Berger Foundation, för vi ville att hans personliga namn skulle vara liksom det.
Vad var tanken från början? Alltså, vad ville ni göra med stiftelsen?
Ja, från början vet ju inte jag riktigt om vi... Barn, unga vuxna var målgruppen, är målgruppen. Vi ville på något sätt bidra till att förebygga psykisk ohälsa och självmord. Och på olika sätt. Och sen fanns även Tims starka intressen med att skydda hotade djur och natur och klimat. Klimat har ju Greta tagit hand om. Ja. Väldigt bra. Mm. Så det tycker jag, där har vi ju redan en ambassadör som sköter mer än perfekt. Mm. Så att, och det här, så vi beslöt att här fokuserar vi nu. Sen har det gått mer ifrån att prata just om psykisk ohälsa till psykisk hälsa. Mm. För vi tycker att hoppa direkt in i en diagnos känns inte särskilt bra. Och sen är det ju så att många politiker, alla möjliga människor som psykisk ohälsa, det har blivit nästan, jag tycker, ja, hur som haver. Sen har vi under resans gång nu också upptäckt att vi kan faktiskt jobba mycket med musiken. Och det finns mycket evidens för att musiken på riktigt gör gott för alltså kropp och själ.
Mm. Mm.
Och det finns till exempel i skolor som har fått, här finns det på nätet, man kan hitta det här. Alltså skolor som har fått jobba mycket med musik. Där har man uppnått bättre resultat i andra ämnen. Man har fått en bättre anda i klassrummet. Och ja, eleverna har mått bättre. Så att här finns det mycket att göra, och det känns jättekul, för det är liksom timsten A som vi kan börja jobba med på olika sätt.
Nej, men jag tycker också det är så intressant med just musiken. Och alltså egentligen när jag bara går till mig själv och tänker, ja, det är klart att, det, att lärandet blir bättre, att det blir, man får vara i en kreativ miljö, det händer något annat, alltså, det känns så självklart. Men jag tycker också att det är så fint att det kan användas för att stärka det mentala. Det är helt fantastiskt.
Ja, men tänk dig själv, alltså, vi tar ungar i fjärde, femte klass eller något sånt där, som inte får göra detta. Och så tar vi de som får göra detta, som har en bra musiklärare, och så får de, som vi nu jobbar med, Make Music Matter som det heter.
Ja.
De får tillgång till ett produktionsprogram där det ligger låtar inlagda. Just nu är det timlåtar.
Mm.
Ett annat år är andra låtar. Men de ligger där, så de kan börja liksom, de får en starthjälp.
Mm.
Och sen gör vad ni vill, sy ihop er egen låt, och så får de jobba med det här. Och då är det ju elever som säger att jag kunde inte gå och lägga mig. Jag var helt sådär.
Ja.
Alltså det öppnar ju upp
att
hitta kreativitet hos sig själv. Alltså gör man det i tid och känner att man har mer egenskaper än vad man kanske visste. Mm. Det kan ju stärka självförtroende och allting.
Ja, det kan ju bryta en negativ spiral väldigt snabbt.
Ja.
Men vad skulle du säga att det har betytt för dig att få jobba med de här frågorna?
Ja, jättemycket måste jag säga. Och betyder jättemycket. Alltså dels måste jag väl säga av egoistiska skäl så mår man ju bättre av att göra någonting som man i alla fall tror är bra. Det är, så är man ju funtad och det tror jag gäller alla. Men sen så känner jag ju också så här när man får liksom cred för det vi gör. Och då vill jag säga all ödmjukhet, för jag vet att det här är stora frågor. Vad vi kan göra, det är lilla. Men vi har en stor fördel i att vi har liksom Tim som ambassadör.
Mm.
Så att vi kan nå ut med i frågor om att bryta stigmat. Mm. Och det är väl där jag tror vi har störst möjlighet. Sen kan vi göra aktiviteter som vi tycker känns bra och som vi upptäcker ibland också funkar jättebra. Så att nej, men det känns bra, och stiftelsen är ett mycket långsiktigt projekt. Så när jag kliver av så finns det andra som kommer in, och jag har ju en i rummet här.
Ja. Vi har träffat dem, vi litar på.
Nej, men vi har ju faktiskt vuxit, vi är inte stora, men vi var ju bara jag i början, och sen har vi vuxit på.
Ja,
och min fru Anki också.
Ja.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Men 10 000 kronors frågan. Vad tror du liksom att vi som samhälle behöver göra i de här frågorna?
Ja, alltså, den här frågan har jag funderat mycket över. Men jag måste ju säga det, och den är väldigt komplex. Men man kan säga så här, vi behöver ändra kurs. Alltså vi måste lägga om den här stora atlantången, om man ska säga så, så den börjar gå i en annan riktning.
Mm.
Idag plockar vi upp rester och räddar många som har hamnat i stora problem. Allt ifrån skjutningar, sjukhusköer, vårdköer för unga, skolkuratorer som inte hinner med.
Mm.
Och vi, trots att vi är ett väldigt välutvecklat samhälle, för det är vi. Vi har oerhörda skatteinkomster. Det har vi också, de kan säga vad de vill, men så är det.
Mm.
Vi har också en administration som växer mer och mer på alla håll och kanter överallt. Det är det som är konstigt. Alltså.
Ja.
Så någonstans så är det ju, då borde de få mer gjort, men det får man ju inte. För är man väldigt många som ska besluta en sak, så tar det ju väldigt lång tid.
Mm.
Och det blir en massa snack. Mm. Och det, jag har hört på er, ni är ju väldigt modiga och säger precis vad ni tycker, och det är ju jävligt bra.
Ja, tack.
Så jag tror så här, vi måste gå från alltså reaktiv till proaktiv. Vi måste börja det här förebyggande arbetet med små barn i förskolan. Ser man att en unge kanske inte funkar i gruppen, så är ju inte det någonting som den personen kanske behöver hjälp redan
ja,
då.
Ja, precis. Mm.
Och då är man där och är beredd på det. Där är vi inte riktigt idag.
Nej.
Utan det är upp till olika skolor där det sköts väldigt bra, och det finns massor. Men det här borde vara liksom en kultur.
Exakt.
Mm. Mm.
Ja. Och inte liksom fasta i, oj, vem har ansvaret nu? Vem är det som ska ta det här? Ja. Alla borde vilja ta ansvaret och säga, nu gör vi det här ihop.
Ja. Precis.
Ja.
Nej, men det är ju så, vi har ju pratat, Alexandra och jag har pratat mycket om det, det var ju så vi möttes en gång, om narkotika.
Ja.
Sen tycker jag det har varit ganska tyst om narkotikan, med den stora tragiska skillnaden att den sprider sig bara mer och mer ut i varenda liten buske i vårt land.
Alltså, ja.
De har en distribution som överträffar Systembolaget, skulle jag vilja säga.
Ja.
Alltså det är, jag vet inte, det är ett nivå med Pressbyrån faktiskt.
Mm.
De är ju överallt.
Ja.
Och där känner jag att vi har låtit det här. Jag tycker också de som partydrogar, och det tror jag är många som gör.
Ja.
Jag tror att det är väldigt många som partydrogar idag. Man gör inte kopplingen att nu ger jag faktiskt pengar till den där personen som sitter och förstör kanske ett helt kvarter i en förort, sätter skräck i folk, och så vidare, väldigt. Nej, men jag tycker det är konsekvenstänket. Där bör man kanske utveckla lite.
Ja. Mm. Och lite mer handlingskraft hade varit fint att se från våra politiker. Ja,
säg det du, säg det rakt ut. Säg det rakt ut. Väldigt mycket, eller jävligt mycket handlingskraft.
Ja.
Vi skulle behöva någon som är superinriktad på verkstad, men det behövs så många nu.
Ja, precis.
Men jag tror, jag är optimist, jag tror att såna här samtal, ni har många följare, det ger ringar på vattnet, jag tror det är jätteviktigt.
Men vad skulle du säga är ditt största mål med Tim Bergling Foundation?
Ja, men det är ju det här vi pratar om egentligen. Om man fick vara med och liksom någonstans tillsammans med alla dessa organisationer som vi jobbar med och som vi inte jobbar med, men som vi har samma mål och som vi träffar på events ibland, eller som vi skapar events för. Om vi liksom kunde börja bocka av på riktigt. Vi tar det här med kuratorer.
Mm.
Att det plötsligt blir ett beslut. Nu sätter vi in 50 miljarder här.
Exakt.
Och så utbildar vi liksom 1000 kuratorer eller 2000.
Mm.
Det skulle kännas väldigt hoppfullt.
Ja.
Ja, så att få vara med någonstans och dra mot ett sånt mål.
Ja.
Det skulle kännas fint.
Okej, men nu ska du få sista frågan. Vad inspirerar dig att jobba med de här frågorna? Och vad inspirerar dig liksom generellt i livet?
Ja, vad inspirerar mig? Det är en svår fråga.
Den svåraste idag.
Ja, det blir det faktiskt. Nej, men jag blir ju inspirerad av, och då låter det lite grann som att, nu har vi ju haft intervjun och jag har ju fått komma hit, så att det är inte så att jag står och knackar på dörren och så berömmer jag er för att ni är så duktiga. för att jag vill vara med här. Så nu har jag fått vara med. Men jag tycker att det är inspirerande med er podd till exempel. Mm. För att ni gör ett jättebra jobb. Och det är det jag kan tycka är inspirerande. Att träffa människor som vill jobba och slita för någonting, som inte alltid ska ha stålar för allting. Utan faktiskt, det är klart man måste ha pengar.
Ja, men.
Men jag tycker att jag har träffat väldigt många såna här som vill mycket, och det är inspirerande. Mm. Sen blev jag inspirerad när vi var ute på Järvafältet förra året och hade vår musikstudio tillsammans med Make Music Matter och Signature som de heter. Och alla kids som kom dit, tjejer och killar, och den friskhet och energi som de visade, och de var inne och gjorde låtar och de fick uppträda för varandra och sådär.
Mm.
Det var otroligt, då blir man ju sådär.
Gud vad fint.
Ja. Så, så det finns mycket sånt där som jag tycker är inspirerande.
Tack så jättemycket Claes för att du ville läsa Ångest på.
Tack själv, tack själva.
Tack.
Ja, det var jättefint.
Alltså jag tycker det är så himla viktigt att prata mer om just det här med att ha interventioner, eller interventions som man ju också säger. Att det är så otroligt jobbigt, men också som Claes sa, att man behöver typ hitta ett annat ord för det, för att just interventions har blivit så extremt laddat att bara det ordet gör att man drar sig för att ha dem.
Mm.
Fastän det egentligen är en så kärleksfull handling.
Exakt, jag vet.
Och så ångestladdad, och som Claes också sa, att om man liksom är i en situation som förälder eller kompis eller syskon och har någon person i sitt liv där man behöver ha en intervention, så om man tycker att det känns jättesvårt, ha med någon.
Exakt.
Som är professionell, ja, när verkligen. Ni gör det.
Alltså man vill att det ska heta typ tough love snack. Alltså,
ja,
jag vet inte. Alltså,
precis.
Ja, men alltså någonting annat, jag håller verkligen med. Och sen så måste jag säga att jag är mäkta imponerad av Claes driv i de här frågorna. Att han liksom att han är så enormt kunnig, men du vet också att man känner det här brinnet hos någon. Man älskar ju det.
Verkligen. Tack så jättemycket Claes för att du vill gästa Ångestpodden. Och självklart så får vi avsluta veckans avsnitt med Addicted to You.
Alltså för mig är det en ära att ha gjort det här avsnittet. För Avicii för oss är en väldigt, väldigt viktig figur i våra tonår.
Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Tack! I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I never fall. Love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my addicted to you.